I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Hallå, hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden med Nisse och Manne. Jag har två saker som man vet om mig innan vi börjar prata. Att ett, jag har ångest. Två, jag har också hela käften fylld med blåsor. Sådana förkylningsblåsor eller höstblåsor. Så att jag har lite problem med talet. Alltså jag får en precis bak på tungan. Som när jag gör vissa bokstäver så liksom, jag vill helst prata så här. Ja, men jag kan inte göra för det är inte så trevligt.
Men när man tänker på det, då tänker man på den sköra maskuliniteten. Att du springer omkring och skriker och liksom har skägg och är väldigt mycket man. Men samtidigt så är, samtidigt kan du väldigt lätt få ångest eller bara blåsor och utslag.
Ja.
Så att allting bara liksom, bygget bara raseras. Det är den sköra maskuliniteten, tror jag, som springer omkring.
Nej, det tror jag inte. Ja, men så att, jag ber om ursäkt om jag ibland hemfaller åt någon slags konstigt sluddrande.
Du är inte full.
Nej, jag är inte full. Än så länge.
Jag vill säga en sak också om mig. Det är att jag sitter i ett så här telefonrum på kontoret. Och det gör att typ om man googlar på, eller om man kollar på Epidemic Sound, så här ljudarkiv, då kanske man kan hitta ett så här kontorsljud. Och så kommer det kanske låta lite i bakgrunden. Jag sitter nära en kaffemaskin. Det är folk som pratar vid den där kaffemaskinen. Så jag tror att om man vet om det så är det nog trevligt.
Det är du och ljud alltså. Det har blivit liksom, du har blivit någon slags ljudfascist.
Ja, men hur skulle det kunna vara fascistiskt att berätta om varför man hör en sprutande sån här mjölkskummar i bakgrunden?
Apropå sprutande mjölkskummar, ska vi köra en första och en sista för dagen?
Åh, oh, fy fan. Ja, det där är så sjukt. Ja. Men apropå din sköra maskulinitet då, så var det ju så jävla kul igår. Vilken hjälte du var. Vi hade bjudits in på sånt här P3 PR-event att vi skulle springa ett nyinstiftat lopp som heter Olympialoppet. Och det är lite speciellt, för det är SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté, som skulle ha det här loppet tillsammans med Uniqlo, det japanska klädmärket. För de har lanserat OS-kollektionen. Alltså alla kläder som alla, otroligt mycket kläder. För att jag menar, badminton har en klädedräkt och kajak har en annan och så vidare.
Ja.
Det är ju rätt många idrotter. Ja. Så vi hade på sina kläder, vi skulle springa. Och vi skulle springa då 5 kilometer.
Mm.
Och du och jag tänkte väl då att... jag tänkte väl att jag ska liksom se det som ett hårt träningspass.
Ja.
Att jag ska ta ut mig ungefär så mycket som jag pallar för just den dagen.
Ja.
Men att jag tränar väl på som vanligt. Jag hade kört ett jättehårt pass 2 dagar innan och sådär. Men du tänkte att nu ska jag tävla, liksom verkligen tävla. Du hade gjort två formtoppningspass inför och sådär, och verkligen var inställd på att köra.
Ja, först, dit, men det ska man väl säga. Alltså, först hade jag missuppfattat och trodde att det var på bana. Att vi skulle springa runt på Stockholms stadion i 5000 meter. Så att det var väl mitt första. Men sen så visade det sig att vi skulle springa liksom en slinge, ett motionsspår som är mer kuperat med massa backar och skit. Men jag kände då att jag kör ju på ändå nu, för att jag hade ju liksom varit lite inställd på att nu ska jag försöka ta ut mig lite här och kräma ut något.
Ja, det var jävligt mäktigt att du gick in så hårt redan flera dagar innan. Men sen så när vi kom dit då jag tänkte innan så här, för jag kände mig lite smånervös för att man visste att det skulle bli jobbigt. Och så tänkte jag innan så här klokt att ja, men bra att det känns lite nervöst, för att det kommer ju ge energi sen. Det är det som skiljer ut det från en helt vanlig träningspass när jag är ensam.
Just det.
Men när jag kom till stadion, då är det en kille som heter Petter Lundgren, som är liksom Sveriges coolaste kille, som kommer från Vilhelmina och har mustasch och långt hår, och Daniel Lindström.
Daniel Lindström, modechef på Café, också löparprofil. Båda de två är ju löparprofiler utöver sina andra professioner, så att säga.
Ja, och sen så var det en tjej som fotograf som hade rutor på magen och såg så här
gammal hockeyspelare
väldigt, väldigt muskulös ut. Ja, och lite folk. Och jag fattade när jag kom dit direkt att det var ingen som tänkte köra hårt.
Nej.
Petter hade kört backintervaller på morgonen och sådär. Och direkt så blev min hjärna jätteglad och bara sa till mig att jag slipper köra hårt.
Ja,
att jag kan hänga på dig istället.
Ja, just det.
Och nu lät ju det väldigt förminskande, men det är ju bara för att vi tränar olika mycket löpning och sådär.
Ja, visst.
Men du hade ju exakt samma chans som jag där.
Ja.
Och Daniel, han tänkte också ta det lugnt. Daniel är väl lite ungefär mellan dig och mig i prestanda löpmässigt. Men han tänkte ta det überlugnt. Och du hade också chansen då att bara, jag tar det också lugnt. Men så tänkte inte du. Nu får du berätta, nu får du ta över berättelsen.
Men, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, ja, men jag vet inte, det fanns inte överhuvudtaget att jag skulle ta det lugnt. Utan jag hade bestämt mig innan att jag ska springa hårt. Jag, liksom 5 kilometer, nu ska jag maxa lite grann. Det var ju det, och då kunde inte jag liksom kanske, då hade jag svårt att byta från inslagen linje, så att jag sprang ju hårt och tänkte inte mer på det, och det hade väl, men det blev så märkligt när vi sprang, för att jag maxade ju verkligen, alltså jag låg ju på någon
rött
slags
på en gång.
Ja, men rött, alltså rött på
man
skalan.
Man såg på dina pulsvärden där att du låg aldrig någonsin i zon 1, 2 eller 3.
Nej.
Utan du låg bara i 4 och 5, så att första steget var så pass snabbt så att du direkt kom upp i hög puls. Alltså från ett steg till ett annat liksom.
Och då ska man ju säga att jag hade ju faktiskt precis värmt upp, och jag såg att jag var lite för övertaggad, så att jag sprang ju upp. När jag joggade upp så sprang jag i 4:50 fart, vilket ju är alltså jag sprang lite snabbare än vanligt när jag värmde
upp.
Det
var nog bra, tror jag.
Det tror jag också. Och så gjorde jag några såna här fast, snabba, vad heter det? Rusher helt enkelt. Strides, ja. Men så att för mig var det ju påfrestande från början, plus att jag inte ville, även om jag kunde prata lite inledningsvis, så ville jag ju så här, nej men nu ska jag hålla käften och fokusera, för att kommer jag få problem efteråt. Men det blev lite märkligt då att jag gick och andades hårt och var jävligt koncentrerad och fokuserad, samtidigt som alla runt omkring mig sprang och småpratade för att de är mycket bättre löpare än jag. Så att redan där...
Jag hade ju, så här, för mig var det ju så här dessutom att Petter tycker jag är lite cool, så honom vill jag prata med. Och vi har bara träffats typ 2 gånger förut. Malin, henne har jag träffat Ja, vi åkte ju till Thailand
tillsammans. Men vi ska väl bara pausa, det sa vi inte att hon var med. Alltså Malin Ewerlöf, tidigare olympier och medeldistanslöpare som var absolut bästa i Sverige och på Europa, bra Europanivå var hon.
Exakt.
Ju.
Ja. Ja, och hon var där som, alltså hon, som en del av eventet, att man fick liksom springa med en olympier. Fast hon cyklade. Och jag träffade henne för att hon var liksom min coach. Första gången som jag sprang någonting överhuvudtaget, det var, jag började springa för 3 år sedan för att jag skulle springa Sukhothai maraton. Och hon var med på den resan och tyckte att jag var sjuk i huvudet som skulle springa maraton fast jag hade tränat så kort tid. Fast hon var liksom motvilligt imponerad av det. Och hon och jag sprang då intervaller så här, vid hotellet i Bangkok. Och alltså, det är ju så kul att tänka på. För att det var ju tusingar som jag sprang då. I 4:50 fart. Som nu är för lugnt för att köra långpass i. Alltså, som är liksom, ja. Så det var roligt att träffa henne efter 3 år nu typ mitt liv har blivit löpning. Så därför ville jag ju springa och snacka med henne såklart.
Ja.
Så det var därför.
Jo, men det blev liksom som
lite mer respekt.
Det var som att så här i efterhand, då fokuserade jag bara på loppet. Då tänkte jag inte på det. Utan då var jag ju bara inne i mig själv. Men nu så här i efterhand, då känns det ju som att jag som att man är på ett mingel. Men att en person på minglet bara inte pratar med någon utan går runt helt fokuserat på sig själv och koncentrerar sig på, inte vet jag, vad skulle man kunna göra på ett mingel som är motsvarigheten? Alltså kanske fokusera på jättemycket på bara dricka eller bara äta. Mm. Nej, så kan det vara. Alltså det är ett mingel. Jättebra, det är en bra liknelse. Mingel med en fin buffé där man ska ta lite grann från buffén och stå och småprata. Men sen så kommer det dit en utsvulten man som bara ser det här som liksom sin chans att få äta sig riktigt mätt. Så han pratar inte med någon, han gör ingenting utan han bara fokuserar på den här buffén och bara trycker i sig mat. Och också så här stoppar på sig mat i olika påsar som han har med sig för att han ska... För att han ser det här inte som ett trevligt event när han ska träffa folk, utan han ser det som så här, sin chans att få liksom mat för första gången på länge. Alltså så känns det efterhand. Och det värsta var ju, återigen, när jag sprang tänkte jag inte alls på det, för då var det så jävla jobbigt. Jag bara maxade ju. Men det var liksom, kom uppförsbackar, och då har jag, det vet ju alla som lyssnar på podden tidigare, för att det blir en rolig grej. Jag har ju en tendens att skrika när det blir jobbigt. Alltså jag, istället för att andas ut, så gör jag liksom en alltså så, och sen så tar jag in luft. Och det här,
om man inte känner till att du håller på med det, så är det ju ganska läskigt, för att det här är ju ett motionsspår som också ligger så här typ i stan, så att det är mycket skolklasser och sånt där.
Och folk, återigen, det är inte Lidingöloppet att alla runt omkring mig är på samma nivå, att de liksom bara håller på och grottar ner sig och köttar, utan det var, ja, det var ett mingel där folk gick och minglade fast jag fast jag sprang och skrek. Och då återigen tänkte jag inte alls på det, utan jag bara, för då bara, jag bara gör ju, det bara kommer ju. Jag liksom, jag måste ju få energi någonstans ifrån.
Ja, men jag tror en till sak som måste man säga här också, det är att det här med skrik, det är ju en sån här grej som du har tillfört löparkulturen. Det är ju även på Lidingöloppet så skulle det ju vara, alltså folk skulle ju kanske fråga så här, vill du ha hjälp, eller folk skulle nog bli lite oroade om man skrek på Lidingöloppet. Ja. Eller tänk Jakob Ingebrigtsen liksom skrika. Alltså det har aldrig hänt. Det är ungefär som om en golfare skulle moona eller så. Ja. Det här är ju för att du kommer från tennisen och kommer från att skrika i den här, vad heter den, tennistältet vid Skanstull och så.
Jo, men där skriker man ju, dels kan man skrika om man är förbannad, men det är inte det jag gör här. Alltså i tennis är det viktigt med utandning, så att när man träffar bollen, då ska man göra och när man surfar,
just det.
Och där har ju det, och det handlar ju om att man får ju träna mycket på det i tennis, att man, för att annars så kan man glömma att andas. Alltså, att
jag minns när min pappa sa det så här, wow, så här, märker man när jag har börjat stöna när jag servar. Så att han blev väldigt imponerad av sig själv när han upptäckte att det kom stön.
Ja, och det är ju, och jag tänker att det är, för mig blir det då att någonting som är överfört, att jag liksom får ut ordentligt med luft så jag kan dra in. Men också är det väl någon sån här jävla bara grej som kommer, att jag bara skriker. Men jag skriker inga könsord i alla fall, vilket jag var väldigt glad över. Och anledningen till att jag fick lite ångest nu, det var för att när vi pratade om det här innan, vi skulle inte alls prata om det här i podden eftersom det här inte är en löparpodd. Det var för att du hävde ur dig att Malin Ewerlöf hade blivit illa berörd av mitt skrikande. Och då fick jag såna här, så att jag vill ta en kniv.
Förlåt, det var ju för att du tog upp det här med skrikandet, att ni hade pratat om det.
Nej, det var du. Jag tog upp att jag hade skrikit och då sa du, Malin, jag blev illa berörd, och då sa jag så här, åh nej, och så tog jag en kniv och så högg jag mig själv i hjärtat. Men grejen var att jag hade tagit upp det där med henne efteråt. Just alltså det. När vi stod och snackade, för jag joggade ner, vilket jag också känner så här konstigt så här i efterhand. Jag menar att alla andra typ så här ska ut och lalla i skogen, men jag är så här börjar jogga upp. Och sen så liksom kommer tillbaks helt färdig.
Sitter och
dreglar och typ kan inte ställa mig och kan inte stå när vi går i mål. Utan jag sitter ner i liksom och bara spottar och typ så här måste hämta andan. Och sen typ kan inte äta, dricker lite vatten och sen så joggar jag ner medan alla andra fortsätter det minglet. Och så kommer jag tillbaks. Men då var det bara jag och Malin. Och då pratade jag med henne om det här med skriket, att det är... Jag ber om ursäkt att jag skrek lite så här. Det känns ju lite pinsamt så här. Och då var hon väldigt sådär, nej men ja, det finns forskning på att det skulle kunna underlätta och så vidare. Och var väldigt tillmötesgående. Och jag sa också, sa jag så här, men det känns så himla så här också töntigt manligt att man så här, man kan inte göra någonting utan att man ska låta en massa på ett dåligt sätt. Men då skrattade hon bara. Men då känns det här mer som att hon är liksom socialt skillad och så här vill bara bli av med den här konstiga mannen som kom in på det här minglet och bara tog all mat från buffén, och sen så efteråt när han var mätt kom och bara, och jag blev ursäkt att jag har inte ätit på länge, jag är så himla hungrig, och så bara, jo men jag har förstått att mat det är bra att äta, oj där kommer min bil tror jag, hej då. Alltså så känns det ju nu.
Nej men så här, alltså det är klart att det var konstigt att skrika i Liljanskogen, men alla hade ju den yttersta respekt för att du liksom maxade så hårt. Alltså jag har aldrig vågat ligga på maxpuls innan jag är färdig. Alltså det var en otrolig kämpainsats. Och om man har ett sånt här event som handlar om löpning, det är ju inte alls som i maten, där maten är bara liksom ett medel eller någon slags lubrikant. Utan här var det ju löpning som är fokus. Det var några som hade gjort den här banan och sånt där. Det är klart att de ville att det skulle springas fort på den. Tänk dig själv att du arrangerar ett lopp. Är det roligt med folk som springer och småsnackar? Eller är det kul med någon som verkligen maxar? Alltså, det ska du verkligen ha respekt för. Sen gör du på ett otroligt speciellt sätt det här med skrikandet. Men det är ju kul också liksom. Jag tycker det var så snyggt. För att det är ju tvärtom. Det brukar vara tvärtom. Du beskriver att du liksom har tänkt det, så då måste det bli så. För nästan alla andra med liksom ansträngning just, så är det tvärtom. Att det är otroligt lätt att ändra sina planer för att slippa ta ut sig sådär. Ja. Så det var verkligen hedervärt.
Ja,
och jag tror att du var behållningen.
Ja, men nu ser jag dig. Jag vet ju att du är socialt skillad också. Så att jag ser ju allt i en konspiration nu. Alltså jag ser ju att alla har gått ihop. Att du har pratat med Petter och Daniel Lindström så här. Skicka gärna om ni har tid och uppmuntra en sms. Där vi säger till Nisse att det var bra jobbat och att han var behållningen. Och vilken hjälteinsats. Ni får inte antyda någonting av det andra som vi pratade om. När vi alla gick där ifrån och lämnar honom själv, då när Malin Ewerlöf skulle komma till fiket sen efteråt, som vi hade bestämt.
Ja. Nej, alla var sjukt imponerade.
Och däremot, du säger så här, jag kommer lägga upp på Strava att jag har varit nere på Djurgården och sprungit tusingar, men egentligen så har ju vi suttit och fikat, alla vi som vet hur man beter sig på såna här event.
Just det. Ja. Nej, det var väl om något töntigt att jag deklarerade att jag skulle sticka ut på en löptur efteråt. Men det var ju också här, inte heller ditt fel, utan vi pratade om så här fartgrupp och att jag och Petter skulle ha det vi pratade innan om, så att det blev mycket fokus på dig. Alltså egentligen kanske det coolaste var ju hon, den här sportfotografen, som inte sa någonting om vad hon skulle göra eller sådär, och höll extremt låg profil, men ändå tog ut sig och la på en helt sinnesstörd spurt som gick i 2:58 fart.
Ja, det var ju mycket snyggare gjort. Men när jag pratade med henne innan, så det kändes, alltså för mig var ju det här jag ska ju göra en maxansträngning, men för henne, hon var ju lite osäker på vad hon skulle göra när hon började springa.
Just det.
Och sen så när hon väl kom igång, så var hon väl en tävlingsmänniska och en gammal hockeyperson som bara, men nu kör jag på här och ska vinna typ. Men det gjorde hon inte, för ni tog väl henne va? Nej, hon drog förbi er.
Hon kom ju bakifrån mig och då var jag tvungen att täppa till, så att säga.
Återigen så jag ska nu resten av dagen dra något gammalt över mig och aldrig mer röra mig.
Hur kan det bli slutsatsen när jag säger att du var hjälten och arrangörernas stora drömperson?
Det spelar ingen roll. Lite dumt. Det spelar ingen roll vad man säger.
Höj doserna medicin då.
Ja, jag får göra det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Minisse och Manne.
Det finns en Harvard-professor.
Mm.
Ja, det finns flera
Harvard-professorer. Det är jag helt övertygad om.
Ja, det finns en som heter David Sinclair, vilket ju är ett bra namn tycker jag. Han har skrivit en bok och han driver tesen att åldrandet är en sjukdom. Att människan istället då för att dö ska bör sträva efter att bli så gammal som möjligt. Om du förstår. Så att det är liksom åldrandet är inget naturligt tillstånd, utan åldrandet är en sjukdom bland många andra sjukdomar. Så att då tycker han då att man ska försöka behandla åldrandet medicinskt på olika sätt. Och det har han skrivit en bok om. Och där kan man ju tänka vad man vill om. Men det tänker inte jag göra. Däremot så tänker jag, för att han tar upp i den här boken, att det finns vetenskapliga belägg för att människans ålder går att påverka. Man har ju forskat på möss och annat. Och då är det där vanliga då att man ska leva sunt och man ska käka bra. Det är bra. Men så är också svält en bra grej. För att man har försöksdjur som hålls i halvsvält, de lever längre. Och då tror man då att det här också gäller människan. En annan metod, man kan se det här som lite tips nu på hur ni ska göra om ni vill bli gamla. En annan metod, det är regelbunden fysisk träning. För det påverkar åldrandet på så här cellnivå. Liksom.
Det här har ju du varit inne på skitlänge med både svält och att du vill somna hungrig och att du motionerar och står på tunnelbanan och sånt där. Du har ju verkligen gjort rätt, även om du kanske har frångått det lite nu på sistone.
Och sen så, det finns en tredje grej också, det är kyla. Så att, alltså, om man är hungrig och man fryser,
låter skitmysigt,
och sen så samtidigt då så måste man motionera mycket, då om man gör de här tre grejerna, då kan man bli i stort sett hur gammal som helst och förstå. Apropå det här, min resa i terapin som jag gick igenom med, när jag pratade om att min mardröm var att på något sätt på dödsbädden känna att så här, livet var någonting som jag hade klarat av och äntligen fick jag dö. Alltså vilken mardröm det var. Men förstå då, om man har levt ett helt jävla liv så länge som möjligt och bara fryst och då varit hungrig och så tränat hela tiden. Och sen då när man äntligen, för då blir det ju verkligen så här, äntligen får jag dö. För det verkar skitjobbigt att leva så där. Och så måste man leva så i typ 150-160 år. För att man sköt alla kort. Skulle du vilja göra det?
Nej, det låter ju väldigt otrevligt. För att jag gillar ju, alltså jag gillar ju att belöna mig själv. Alltså jag gillar ju den här balansen mellan att plåga mig och belöna mig. Det är det som jag går igång på totalt. Även med liksom bastun. Att man sitter i bastun så länge så att det iskalla badet blir både belöning och straff. Eller att springa jättemycket. Och sen, det pratade jag med Malin om igår, för hon pratade så mycket om det för 3 år sedan, att hon älskar att chilla, men hon det krävs rätt mycket för att hon ska kunna chilla. Alltså, hon måste gå över ett fjäll liksom, eller så. Och så där har ju blivit för mig också, att den kombinationen av att liksom träna 3 timmar och vara helt slut i kroppen och sen lägga sig och trycka in mat i ansiktet. Jag är ju inte alls, jag går inte alls igång på tanken på att först träna 3 timmar och sen inte äta och frysa. Alltså då vill jag nog inte leva så länge, nej.
Men kan du se det som att du fryser och inte äter och tränar i 150 år? Och sen så ger du dig själv 2 år när du bara får frossa och sen dör du?
Nej, det tycker jag också verkar skittrist.
Ja. Men för att...
Och jag vill ju också utnyttja det här att jag, alltså man pratar ju om det att människan har kommit så långt ifrån sitt ursprung och vi lever på många sätt dåligt för oss. Och för vi gjorde för det kanske då att frysa och svälta och sånt där. Men jag tycker det är bra med utveckling.
Mm.
Dessutom lever vi trots det längre genomsnittligt sett än vad vi har gjort under hela människans historia.
Fast då dog de ju inte så mycket av, de dog ju inte så mycket av typ så här hjärt-kärlsjukdomar och cancer, utan de dog ju mer av att de blev uppätna av lejon.
Ja,
eller
vi
fick
har
ett
ändå
sår.
Överlistat systemet om vi har höjt medelåldern från 35 år till 85.
Så är det ju. Men då är frågan, vad, för att det ställer ju liksom någon slags filosofisk fråga på sin spets, för att man vill ju betvinga döden, eller människans liksom grundinställning att man såhär, nej men död är ingenting jag vill göra, inte idag och helst inte imorgon heller, utan det vill jag göra någon annan gång, och det tror jag jag tror
not
att man,
today,
ja exakt, not today, och det där tror jag man känner väldigt länge i sitt liv. Jag tror att det är få förunnat att vara så gamla att de känner så här, nej men idag vill jag dö. Alltså, jag tror att man, så länge man kan ändå så här, nej jag väntar nog till imorgon i alla fall. Sen till
ja
slut...
men precis, men alltså, ja precis, alltså man, det finns nog rätt många gamlingar som vill dö idag, men då är det ju att de har så ont eller är så deprimerade. Så att man vill ju mer att det ska vara, nej nu är jag 145 år, gud vad det har varit härligt, men nu har jag gjort allt. Nu kan det räcka.
Men jag tror att om man är 145
år, nog inte någon.
Om man är 145 år och man har det bra och man är liksom i god form, ja,
då vill man nog leva.
Ja, då vill man fortsätta leva. Det känns det känns ju jättemysigt. Så att det här är ju en svår nöt att knäcka för mänskligheten, hur man ska liksom hantera det här med döden och hur man ska göra. Men du och jag är båda överens om att vi vill gärna inte dö idag, men vi vill inte behöva frysa och svälta och motionera samtidigt för att komma dit hem. Men å andra sidan så här, om jag fick så här, Nisse, imorgon när jag vaknar, Nisse, om inte du fryser och svälter och motionerar idag så kommer du dö i eftermiddag. Då skulle jag nog välja att frysa och svälta och motionera den dagen. Under hur många dagar man skulle vakna på morgonen och någon skulle säga det till en för att man till slut skulle känna så här, nej men nu dör jag istället, nu skiter jag det här. För viljan att leva är ju rätt stark hos människan. Alltså det krävs nog rätt lång tid innan man nöts ner till den grad att så här, nej idag skiter jag i det, nu dör jag i eftermiddag och så käkar jag. Alltså det blir som en sista måltid då, det blir som att man är på death parole.
Och om man nu fattar beslutet, vill du leva till du är 87 och träna på bra såklart, men äta och ha det varmt och mysigt, eller vill du leva till 130 och det blir betydligt mer spartanskt, då skulle jag nog välja 87 ändå faktiskt. Beroende på såklart hur spartanskt det är. Men om det är sådär att jag inte får hetsäta jordnötter på kvällen, då vill jag inte vara med. Alltså då kan jag bestämma det nu i alla fall. Och sen så kanske när jag är 86 att jag kommer tycka att det var ju väldigt dumt. Fast 86-åringen vet ju lika lite som 38-åringen, eftersom 86-åringen inte vet någonting om det lidande som det är att leva så spartanskt som den hade behövt göra.
Nej, men å andra sidan, alltså det bygger ju också på att det är så himla abstrakt fortfarande. Alltså 86 år, det, ja men det kan jag väl göra. Det känns så ganska rimligt. Men fatta då, om man är 86, det är så här, 80, man är 85 år och 364 dagar och så bara, imorgon fyller 86, då ska jag dö. Fast man liksom, jag har det ju ganska bra. Alltså, men imorgon måste jag dö. Det känns ju också deppigt.
Men vad skulle du välja då?
Nej, alltså, 130, alltså,
om jag tvingas stipulera hur spartansk det ska vara i och för sig.
Nej, jag tror att jag som du alltså hade valt att såklart ja, men jag tar 86 för att jag vill leva ett okej liv och sen vill jag dö. Men om man ställs inför liksom det här som är det andra scenariot, att man vaknar på morgonen och säger nu måste du göra det här idag, annars kommer du dö i eftermiddag. Hur länge man skulle palla det innan man så valde att nu skiter jag här, nu dör jag. Den känns ju svårare. Men det här resonemanget...
Men sen så är det ju, saker och ting är ju inte heller så absoluta.
Alltså det i verkligheten? Som,
nej, alltså det är ju exakt som med typ så här klimatengagemang. Att man tenderar att tänka att man är klimathjälte eller inte är det. Och så tänker man att om man inte är, då behöver man ju inte göra någonting. Fast men om det finns 100 val som man kan göra, så kan det ju vara skitbra att göra 70 istället för 65. Så att man kan vara miljövälte, alltså miljöhjälte, eller gör, man kan vara liksom bra fast man kör det sjukaste bränslemonstret som bara drar massa bensin. Mm. En sån här, du vet, sån som presidenten i USA har. Just man kan det. Köra en sån och sen så kan man ju göra en massa andra bra saker. Och det är ändå bra att man gjorde de bra sakerna. För det är ju sämre att köra den där bilen och göra dåliga miljöval. Men man tenderar ju att tänka, alltså det är som när min svåger börjar prata om miljö och att man inte ska köpa cypriotisk ost och sånt där. Mm. Då säger ju alla till honom, ja men vad fan, du har ju en Toyota Land Cruiser. Mm. Men det är ändå rätt att han funderar på cypriotisk ost och köper svensk eldost och sånt där. Det är ju jättebra.
Ja.
Och på samma sätt, så nu tappade jag nästan bort vad jag höll på att prata om. Ja. Men på samma sätt så är det ju så att man måste ju inte svälta sig helt, träna stenhårt och ha 13 grader inomhus. Utan man kan ju typ göra som du, att man somnar hungrig efter en härlig middag med gräddsås och pressgurka och potatismos med smör i. Och man kan stå på tunnelbanan liksom. Och man kan ha 22 grader istället för 26.
Ja, men det garanterar ju ingenting då. Det blir mer kanske att man, en halv mesyr som gör att man kanske bara tjänar några år, vilket ju inte är...
Ja, några år är vi jättemycket.
Ja, ja, om man väljer när man är 86 då, ja men du får 2 år till för att du var duktig, då skulle man inte tacka nej till det. Men jag tänker också, jag började tänka på, när du pratar om det här miljöengagemanget, alltså att vänsterhanden gör en grej, högerhanden en annan. Då kommer jag tänka på Kapten Klämning. Är det det du menar? Alltså det, att man driver...
Botgöring.
Att man med... När man är privat så typ våldtar man unga tjejer. Mm. Och sen på jobbet så jobbar man för feminism. Och han genomförde ju faktiskt massa olika reformer och sånt som var bra inom polisväsendet. Alltså när det gällde just feminism.
Han var ju ungefär lika bra som du. Ja, du eller... bedriver inte en stor feministisk kamp. Men å andra sidan så våldtar du inte folk. Så att
exakt.
Om man räknar ihop det så blir det exakt lika. Uh-huh. Nej, jag skojar. Så blir det naturligtvis inte. Nej. När det gäller grov brottslighet.
Nej, men om man drar in din... nu blir det ett sidospår här. Men om vi drar in det här...
jag älskar sidospår.
Din svåger här i det här Toyota Land Cruiser och cypriotisk ost.
Alltså, han ska dras in.
Ja, det som är... Man ska inte tro då... att man kan inte gå och lägga sig och känna att man är en miljökämpe, det tycker jag inte. Alltså man kan inte ha gott samvete.
Nej, man ska inte tänka att man är en miljökämpe, men jag tror att omvärlden gör det liksom så här svårt. Alltså om någon har en Toyota Land Cruiser, vilket väl också är rimligt för att han är jägare och sånt där, han behöver en sån bil. Om man har en Toyota Land Cruiser, då ska man liksom inte göra några bra miljöval, för då blir man utskrattad. Det är ju liksom så konstigt. Eller också om man är en miljöhjälte, det går åt andra hållet också. Om man är en miljöhjälte, särskilt om man är en kvinnlig profilerad miljöhjälte i sociala medier, då får man inte göra något dåligt val. Om man lever liksom helt perfekt i övrigt nästan, och sen så tar en flygresa, då är det liksom helt sjukt uppseendeväckande dåligt. För att du, vadå, du är ju en miljöhjälte. Hur fan kan du äta en köttbit? Eller ja, hur kan du flyga?
Ja, men det är väl om man har, men det är väl om man har slagit på stora trumman och liksom utgett sig för att vara, allt handlar om vad folk har förväntningar, för förväntningar på en. Om man är en sån här miljökämpe och sen så
jag tror inte man behöver slå på stora trumman. Jag tror det räcker att man säger att man försöker göra bra miljöval för att folk ska slå ner på de väldigt få dåliga miljöval man gör.
Ja, jag vet inte, men jag tycker att man ska säga någonting om man kör en Toyota Land Cruiser och köper svensk ost. Då tycker jag mer att man bara ska göra det och sen så inte prata så mycket om det.
Vadå? Jo, men det är väl skitbra att argumentera för den, eller argumentera mot den cypriotiska osten. För mig var ju en ögonöppnare när jag fick reda på hur extremt dåligt det är med cypriotisk ost.
Jag tycker att det finns en grej i det där som är, nu vet inte jag om det gäller just den cypriotiska osten och den svenska osten, men för mig som ibland måste vrida på slantarna av olika anledningar för att jag lever ett fritt liv, så är det ju lite som ett hån när man går och typ ska köpa färs. Och sen så är det så här att de Hemköp har en drive på någon irländsk köttfärs som kostar 59 kronor kilot. Och sen så bredvid så står det så här svensk ekologisk som kostar typ 109 kronor kilot. Och då är så här att då ska jag då göra det här medvetna valet och vara en medveten konsument. Och då välja att lägga dubbelt så mycket pengar nästan för att jag ska göra ett medvetet val. Då känns det ju som att det är så här, då är det mer ett strukturellt problem än mitt problem i stunden. Alltså att jag tvingas välja mellan de här två och ska lägga då dubbelt så mycket pengar på det som är sämre för miljön, eller som är bättre för miljön, menar jag.
Då kan det ju bli att en person då som har mer pengar och därför flyger omkring mycket väljer det där svenska.
Och du tror att det, då räcker det? Alltså att de fattiga underklassen, de kan käka billig irländsk köttfärs.
Nej,
för de har inte råd att flyga. Och de rika, de kan flyga, men de kompenserar med att köpa dyr köttfärs. Skulle vara intressant att se siffror på det där. Hur pass stor skillnad, för kossor ska ju vara värdelösa för miljön, har man ju läst. Proteiniet och allting.
Fast det här handlar ju oftast om, alltså, det är ju djurhållning och sånt där.
Exakt, här är det djurhållning och kanske transport då, till viss del.
Ja, exakt. Alltså jag är ju stenhårt hållen. Jag får ju inte köpa, alltså, det räcker inte att jag köper ekologiska ägg, utan de måste vara frigående utomhus också.
Men det är ju för att ni ska värpa dem. Hur går det med att värpande förresten?
Vi har glömt att köpa värmelampor. Nu är det någon annan TikTok-trend som är stor, så att det har inte blivit någonting. Men nu är det några fågelinfluensatider, så nu är alla ägg inomhus. Så att nu blir det skitsvårt för mig att köpa ägg, för att jag kan inte göra rätt. Så att nu får jag alltid en utskällning och jag får förklara att även de som brukar gå utomhus går inomhus nu.
Det här är ju spännande, och allt det här resonemanget kring Kapten Klänning, miljöval, sprang ur resonemanget om hur man ska göra för att bli så gammal som möjligt. Och jag hoppas att ni tycker, som lyssnar, att vi ska bli så gammal som möjligt så att vi kan göra podd för er resten av livet. Får jag säga en sista grej som är bra för kroppen, som jag har läst?
Ja.
Det är någonting som tidigare gav en håriga händer, men som nu är nyttigt för att man får, när man onanerar så ökar enligt otroligt vetenskapliga undersökningar som jag har satt mig in i djupt. Anade du en sarkastisk, ironisk ton i det där? Tyckte du att den var tydlig?
Ja,
bra. Alltså att vitamin D ska öka. Och vitamin D är ju bra för, och det här i och för sig slår hål på resonemanget, märker jag, när jag säger det nu. Har visat goda resultat på psoriasis och eksem, framförallt för att minska flagnen och kliande symptom. Och här ser man ju, både du och jag har ju ganska risig hud. Och vi onanerar ganska mycket. Så att det där stämmer ju inte, märker jag nu. Så det kan ni
men
släppa.
Men också så blir det ju, ja, men det blir ju så här. Alltså det förstör ju inte heller, för om det finns några kvar såna här håriga händer-människor, så skulle ju de bara kunna säga, men vad fan, ta D-vitamintillskott då. D-droppar är väl jättebra för barn, och D-vitamintabletter är jättebra för vuxna. Och det ger liksom säkert 100 gånger mer än en runk.
Ja, just det.
Ja, men fortsätt.
Nej, jag skulle avsluta med ett positivt, men sen slog jag hål på den här själv bara helt.
Det är otroligt svagt.
Så att sluta runka.
Framgick det liksom hur mycket D-vitamin man skulle få extra och vad som krävdes?
Nej, det stod bara...
Och om det var orgasmen eller om det var... Vad var det som gav?
Nej, men det är att det frisätts D-vitamin i kroppen på något vis. Det är någonting... Mm. Ja, så att det var... Yeah. Pappapoddens åsikt är väl i alla fall att man får runka om man vill, men man ska inte tro att man får mer D-vitamin av det, för att du och jag är bevis för att huden blir inte bättre av att runka.
Alltså det där är ju intressant. Jag har ju under min bana som föreläsare, alltså ibland råkat ut för fortfarande, eller råkat ut, jag har träffat barn som tror att de gör väldigt, väldigt fel när de onanerar. Mm. Och då blir det så här en jättemärklig konflikt att prata, alltså att det kommer en föreläsare som pratar om det som någonting bra när man har lärt sig att det är någonting dåligt. Alltså det blir någon kognitiv dissonans.
Ja, just det, att man ska inte bara gå från att det är dåligt till nej men det är helt okej, utan man ska gå direkt från det är värdelöst till att säga nej men det är bra. Det blir,
ja precis, jag skulle nästan behöva förklara då, för mig blir det ju liksom 2021 konstigt att säga att det är inte så att det förstör ens moral och att man blir sjuk av det, utan det är faktiskt bra. Utan vi pratar ju om det som att det är liksom erkänt att det är bra, D-vitaminer eller ej. Och då saknas ett led för väldigt få, men ändå vissa ungdomar.
Just det.
Och det intressanta är för att nu i mansrörelsen, alltså för mig som kommer väl från någon slags mansrollsrörelse och jämställdhetsrörelse, så har det varit självklart att onani är någonting positivt. Men det är det ju inte längre. För nu finns det ju dels den här inte mansrollsrörelse, utan mer mansrörelsen, som tycker att man ska man stärker sin moral om man inte runkar.
Just det. Ja, det finns olika grupper online där det är lite som Runstreak community, att man så här, nu har det gått 30 dagar och så bara, oh nej, jag fick ett återfall igår, eller tog ett återfall.
Och det är ju oftast någon slags typ högerman som antifeminist och vill uppvärdera manligheten och såna här saker.
Just det.
Men det finns också alltså Peter Rung.
Ja.
Känner du till honom?
Ja, ja, ja.
Det är gift med Nina Rung. Mm. Eller heter hon Rung eller Rungs?
Ja, något av dem.
Mm. Ja, han har ju nu pratar han inte jättemycket om det, för han inser själv att det är känsligt, men han nämner ibland att han inte har runkat på typ 3 år och tycker det är viktigt liksom. Och
det är anledningen till att han inte nämner längre kanske är för att han har om vi förstår vad jag menar. Han har fallit dit.
Att han inte nämner för att han förstår att det är kontroversiellt. Mm. Och att han faktiskt, för nu måste jag vara liksom hedervärd när jag pratar om honom, att han tycker inte att folk ska sluta runka.
Nej, just det.
Men han anar att det är väldigt bra för honom själv.
Ja, just det.
Och därför har han inte gjort det på 3 år. Men när han skriver om sex på sin Instagram, så kan han skriva till exempel att sexualiteten som kommer i en själv, den är dålig. Men sexualiteten som uppstår tillsammans med någon annan är bra.
Okej.
Okay. Alltså att han har gått ifrån det här liksom att samtycke är väldigt viktigt när man har sex med någon annan. Från det till att tycka att det är bara sexet och sexualiteten som man delar med någon annan som är någonting bra. För att sexualiteten som växer en själv, det är ju den som är inblandad när man har sex utan samtycke, när man köper sex,
just
när
det.
Man våldtar.
Just det.
Så därför är den egna sexualiteten misstänkt.
Just det.
Alltså, om man bara tog bort den, då skulle alla sexbrott och problem med sexualiteten upphöra. Så det är liksom kanske ett pris som är värt att betala, även om det finns något möjligen positivt med en egen sexualitet. Så är det inte så värdefullt så att man inte skulle kunna avvara det för att rädda liksom mänskligheten från sexualitetens avarter.
Just det.
Och därför blir ju då även om han inte säger det explicit, så blir ju onani någonting misstänkt och dåligt. För det är ju ändå att värna och vårda den här egna sexualiteten som kan vara så skadlig. Och liksom, det är ju motsatsen till vad jag säger och säger i den här podden, när jag säger att den sexet man har med sig själv är viktigt och det är någonting som man kan räkna som en del av en sexliv. Jag säger ju tvärtom att en sexliv är inte bara det man gör tillsammans med sin partner. Så det är ju rätt intressant att vi tycker liksom totalt motsatsen där.
Ja, men det är väl härligt med ett pluralistiskt samhälle. Jag försöker tänka på vad jag står i den här diskussionen egentligen. Jag tror att det handlar också om alltså det är lite som när vi pratade om du vet, eller när jag har skrivit om killar och jag själv på, i skolan, att jag liksom sprang in i omklädningsrum och ville tafsa på tjejer och sådär. Och att du så, eftersom du är en smart jävel, så fint påpekar att det är verkligen inte alla killar som är intresserade av att springa i omklädningsrum eller som tafsar, utan det är ju en ganska liten minoritet i klassen som
och
är...
Och de flesta som är intresserade dessutom av det skulle inte göra det för att de har gränser.
Att de är inte, och heller även om, och vissa har inte ens det intresset för att de har inte de preferenserna så att säga, eller och är inte utåtagerande på det viset. Och här tänker jag att det finns något liknande kanske med, nu har jag ingen aning om vad Peter Runk har för preferenser, men jag tänker mig att det är om man om det är så att om vi säger att jag är en person som fantiserar väldigt mycket om hårt sex där jag liksom våldför mig och liksom så här lite mer sadosex och sådär. Då kan det ju finnas någonting i att man kanske ska... då kan det finnas något vettigt i att försöka tänka, reflektera kring det och varför är det så, och sen så jag tänker högt här, jag provpratar men om man fantiserar om samtyckes sex och där allt är trevligt, då är det väl inte samma problem, tänker jag. Förstår du vad jag menar? Alltså vad jag lite fiskar efter.
Ja, kanske. Alltså, han kan ju upplevt att det händer någonting obehagligt med honom, men tyvärr så tror jag att det är så att man alltid ger liksom sexet en särställning. Att just vad gäller sexualitet så måste allting vara rent och fint även i det inre när man tänker på det. Mm. Fast om man cyklar på en cykelbana och det kommer en fotgängare, då får man tänka att man vill mörda den med en motorsåg.
Just det.
Det är okej. Men just sexualiteten måste vara så himla fin och städad. Alltså som att för att vi fortfarande är liksom moralister som tycker att sex är lite suspekt. Särskilt det som inte sker tillsammans med någon annan.
Mm.
Jag menar, det är ju svårt, alltså, det är svårt att, jag tror Peter Ung tycker själv att han är liksom en progressiv person, men det är ju väldigt lite som skiljer den sexsynen från en kristen sexsyn, eller jag kan inte riktigt se skillnaden, bara vissa betoningar att i så här gamla, i religionen kanske man pratar mer om äktenskap, fast i Peter Ungs gäng kanske man pratar om samtycke istället, förstår du?
Ja, men det har väl blivit någonting med, om man tänker sig rent det bibliska här med onan och spilla sin säd och sådär. Alltså, om jag har fattat saken rätt, så från början så handlar ju det om att han inte ville komma i henne för att han inte ville ha skaffa någon arvinge på något vis. Alltså att han ville ju ha cashen för sig själv typ. Om man då förenklar resonemanget lite. Och sen har det blivit då att man inte ska runka av någon slags, sådär som det ofta kan bli, jag vet inte om du känner till det fenomenet, att man läser ett stycke i en gammal bok som är av religiös typ, och sen så gör man en tolkning på det som kan vara ganska, alltså man kan tolka den meningen på massa olika sätt, och sen så tjafsar man lite om det där inom den här
religionen. Ja, då fattade inte de som tolkade det vad avbrutet samlag var, och men nej. Sen också kan man ge lite kritik till de som skrev Bibeln, att de gjorde det så omständligt, för att det vanliga vid ett avbrutet samlag är att man bara drar ut den,
ja.
Men han sprang ut och sprutade på Hellberget.
Ja, just det.
Varför han nu gjorde det liksom. Det är lite så här omständlig manöver. Ja, men... Så att det är klart att det blir fel.
Men det är väl kanske också som att man vill dramatisera lite. Som att när vi i podden kanske, när det egentligen bara är något barn som snyftar till, så kanske man säger så här att barnet i fråga stod ensam i regnet och grät. Alltså för att man vill måla upp en starkare bild liksom.
Mm, ja, precis.
Alltså, så kan det vara också. Att det var... Mm. Jag vet inte vem vilket evangelium det där är, som det står om Onan, men vem av de här olika bibeluttolkarna, eller vad heter det, bibel bibelkunskapen i som Anne, Matteus eller vilken jävla apostel
det var. Det tycker vi ska mer. Vad intressant det var. Vad kul att få prata lite om onani. Det var bra att du lade upp den bollen.
Ja, jag drog fram den. Och så fick du dra tillbaka, så att säga.
Snyggt. Min Nisse och Manne. Hörrni, tack snälla för idag. Om ni vill se Nisse springa, så gör han ofta det i Farstanäset. Mm. Och han springer över Nynäsvägen och skriker.
Ja, men det sjuka är att det var väldigt länge sedan jag skrek på träning, alltså, men det är för att jag inte har tagit ut mig riktigt på länge på det sättet. Det var ju när jag tränade, senast var ju när jag tränade inför Mara, när jag körde de här långa intervallpassen inför maratonloppet som inte blev av. Då var det ju jobbigt när man körde så här 3-4, jag körde väl någon, ja, 3 eller 4-5, jag kommer inte ihåg hur mycket, men i marafart, det var jobbigt tycker jag. Lite uppför och så här,
Ja. Man kan säga så här att om det är så att du blir bättre att skrika, då hade det ju varit tjänstefel och inte skrika.
Oh.
För att ditt jobb igår var ju att ta ut ditt.
Ja, men det är också så där, det är väl skillnad om man så här tävlar mot alltså om man är någon sån här Engelbrigtsen person som tävlar om medaljer och det är ens jobb. Nu var det var bara ett event där folk ville ha lite trevligt och så kom det en galning och skrek. Så kan man också se på det.
Men det, alltså det är ju någonting med sportevents också, de här när vi spelar tennis.
Ja, jag vet, jag tänkte på det också.
Sur på lottningen och sånt där.
Ja. Alltså det är något konstigt med det där. Jag kan inte bara... Är jag världens sämsta tävlingsmänniska eller är jag världens bästa tävlingsmänniska?
Alltså både och. Du är bästa så tillvida att tävlingen, att du känner tävlingen, och om man vill arrangera en tävling då så är det ju bra med dig som tar det på allvar. Men sämst för att du blir på riktigt irriterad om en lagkamrat inte spelar perfekt eller om lottningen inte är bra.
Just det. Men det som är bra med löpning är att det är ju ingen annan än en själv som man tävlar mot.
Det är grymt.
Alltså jag blir inte arg på er andra för att liksom så. Ja. Gud, det här ska, förlåt löpningspratet här i slutet, men det är ju våran podd. Ni får väl lyssna på någon annan. Ni får lyssna på någon annan podd om ni inte gillar det. Helt enkelt.
Tycker jag också. Ja. Tack för idag.
Tack så mycket. Hej.
Hej då. Med Nisse och Manne.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.